Härligt att se er allihopa. Hoppas ni har haft en bra helg. Nu kan vi ju njuta av att solen skiner och att Mello-eländet är över. Så att vi kan få ägna oss åt något mer konstruktivt och uppbyggande. Och idag så ska vi då prata om det här med Guds helighet. Förra söndagen så pratade vi om att Gud är kärlek. Han är kärlek till hela sitt väsen. Och att han längtar efter att få översköljas oss med sin kärlek. Och att leva i närhet med oss i en intim, djup kärleksrelation. Och jag tänker att ett liv i Guds närhet hänger också ihop med en förståelse och en erfarenhet av att Gud är helig. Vi kan inte ställa Guds egenskaper mot varandra på något sätt. Utan Gud är också helig. Och vad innebär det egentligen? Det här är ju någonting som hör till det som är lite mer svårtuggat och svårgreppbart i den kristna tron och i vad vi tänker om Gud. Men det är viktigt att vi inte väjer för det, utan att vi också tar oss an det som ibland kan vara lite svårsmält, så att vi kan växa djupare och förstå vem Gud är. För vi vill ju lära känna honom så som han är. Så som han har uppenbarat sig att vara. Men om du tycker att det här är lite svårsmält och svårt att ta till sig, eller vissa bitar av det i alla fall, så ska du veta att det står aldrig emot Guds kärlek. Du är ovillkorligt, villkorslöst älskad av Gud, oavsett vad du tänker om det här, eller om du inte förstår det eller tycker det är svårt att leva upp till det. Så kom ihåg det. Det förändrar aldrig våran status som Guds barn, det minsta, hur mycket vi har greppat av Guds helighet eller inte. Vi sjunger mycket om Guds helighet. Vi har ju fått några exempel på det idag. Ja, men vi använder det när vi beskriver Gud, och precis som Maria sa här i början, så är det ju den mest återkommande beskrivningen av vem Gud är. Över 600 gånger. Ibland så använder vi det här ordet som att det innebär att Gud är distanserad eller hård eller dömande. Men är det verkligen så vi ska förstå att Gud är helig? Både Susanne och Maria har ju redan beskrivit att det här med helig betyder ju att man är avskild eller annorlunda. Och att det är bara Gud som är helig. Han är helt och hållet skild från sin skapelse. Han är någonting annat. Det är det som gör Gud annorlunda jämfört med oss, som vi redan har hört. Allt det som gör att han är värd att beundra, värd våran tillbedjan, värd att också bäva inför och känna vördnad inför. Den här unika kraften som kan skapa ur intet och som kan ge liv, vilket ingen annan kan göra. Och det är ju fascinerande när man planerar en gudstjänst och säger vi ska prata om Guds helhet, och så förbereder man sig på varsitt håll. Och så har Gud lett våra tankar till precis samma bibelställen till exempel. För det här som Maria läste i början, det var också det som jag tänkte. Ja, men det här är ju en väldigt bra beskrivning om Guds helighet som Paulus har. Han är den enda härskaren. Han som är alla konungars konung och alla herrars herre. Som ensam är odödlig. Som bor i ett ljus som ingen kan nalkas. Han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. Man skulle kunna likna Gud vid solen. I vårt solsystem så är ju solen centrum. Allt annat kretsar ju kring det. Det är den här enorma kraften som gör att liv är möjligt på våran planet. Som ger värme och ljus åt allting. Och ju närmare solen man kommer, om man kan det, desto mer intensiv blir ju den här kraften från solljuset. Så att det till slut blir farligt till och med. Att det blir förtärande eller förgörande. Och lite så skulle man kunna beskriva Guds helighet. Men inte utifrån att han är ond eller farlig på det sättet. Utan det är hans godhet och kärleksfullhet som är så stark och är i kontrast till våran ohelighet som gör att det blir så. Att Gud är helig, det innefattar liksom alla aspekter av vem Gud är. Av hans storhet och fullkomlighet. Så det betyder att alla Guds egenskaper också är heliga. Så när Gud älskar så är det med en helig kärlek. Guds rättvisa är en helig rättvisa och så vidare. Och på samma sätt som när vi pratar om Guds kärlek så saknar vi ju egentligen naturlig förmåga att verkligen ta till oss vad det här betyder. Att förstå och uppskatta Guds helighet. Guds respektingivande närvaro på något sätt. Det är ju liksom kärnan av perfektion och fullkomlighet och rättfärdighet och renhet och rättrådighet. Och dessutom så är han inte skapad. Han existerar i evighet. Han trotsar våra försök att greppa honom. Men han har ändå valt att uppenbara sig för oss. Som helig. Och i den bibliska berättelsen så blir den här uppenbarelsen liksom tydligare och tydligare ju längre in i berättelsen vi kommer. Vi får en lite större glimt av Guds helighet i den här berättelsen om Mose. När Gud kallar Mose. När han helt plötsligt ser att oj, det är en buske som brinner där borta. Och den verkar inte brinna upp. Det här var märkligt. Så han går närmare. Och då ropar Gud till Mose, kom inte närmare. Utan stanna där du är och ta av dig dina skor. För platsen där du står på är helig. Och Mose förstår att det här är Gud som talar till honom. Och när han så småningom frågar efter Guds namn så svarar Gud. Amen, jag är. Det är ju märkligt och fantastiskt. Gud är den enda som alltid är i sig själv. Och med det så sänder han ut Mose. Och när Mose har befriat folket med Guds hjälp och lett dem ut ur Egypten. Och så slår de läger vid Sina i berg. Då får han ju ytterligare en sån här upplevelse. Och han ber Gud om att få se Guds härlighet. Och då svarar Mose, eller då svarar Gud Mose så här. Jag ska låta min höghet och min prakt gå förbi dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Och så fortsatte han. Mitt ansikte kan du inte få se. För ingen människa kan se mig och leva. Och sen sa Herren. Här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. Och när min härlighet går förbi så ska jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand och så ska du få se mig lite på ryggen, men mitt ansikte får ingen se. Det här är liksom också en förståelse av Guds helighet i kontrast till våran ohelighet. Och så småningom så landar den här mäktiga närvaron i Guds tempel. I det tempel som kung Salomo bygger åt Gud. Och det här var ju en byggnad med olika avdelningar. Och ju längre in i templet man kom, desto heligare blev det. Längst in så fanns ju det som kallades för det allra heligaste. Och där förvarade man en del av de här viktigaste grejerna för Israels folk. Förbundsarken och stentavlorna som Gud hade gett Mose och folket och några saker till. Och där gick man bara in en gång om året. Och det var en person som gick in där en gång om året och det var översteprästen. Och han gick in där för att sona folkets synder genom att stänka blod på den så kallade nådastolen. Och ingången till det allra heligaste, det täcktes ju av ett gigantiskt massivt draperi, ungefär ett halvmeter tjockt, som kallades för förlåten. Det är därifrån vi har vårt ord. Förlåt eller förlåten. Och dit gick översteprästen en gång om året. Och när han gjorde det, då hade han en dräkt som var fylld med små bjällror på. Som klingade hela tiden så att folket utanför, prästerna utanför, skulle höra att han hela tiden rörde sig. Och så hade han ett rep om midjan. För om han skulle slås till marken av Guds närvaro och inte överleva, så kunde ju ingen annan gå in och hämta honom. Eftersom det var bara han som fick gå in där. Så då fick de dra ut honom i repet. I Guds förbund med Israel så är det en väldig betoning på renhet. Att man kan inte komma inför Gud utan att vara ren. Och det handlade ju om en moralisk renhet. Och mycket av lagarna handlar om det. Men det handlade också om en rituell renhet. Och den var ju inte synd på det sättet som den moraliska renheten krävde. Utan det var ju framförallt att det skulle, man skulle avhålla sig från allting som var dött och hade med död att göra. Och hade man kommit i kontakt med någonting utav det, så var man tvungen att renas. Man kunde inte bara valsa in i Guds närvaro oren. Och det här är någonting som profeterna också vittnar mycket om. Jesaja har en liknande erfarenhet som Mose när Gud kallar honom till att bli profet i kapitel 6. Då får han i en syn blicka in i Guds tronrum och se vad är det som pågår runt Guds tron. Och då är det någonting som sjungs hela tiden där. Och när de bibliska författarna vill betona någonting extra mycket, så upprepar de det. Och det gjorde ju även Jesus när han till exempel säger sannerligen, sannerligen säger jag er på ett antal ställen. Men det finns bara ett ord som upprepas 3 gånger genom Bibeln. Och det är ordet helig när det används som Gud. Och Jesaja återger att det som de här änglavarelserna sjunger runt Guds tron hela tiden, det är helig, helig, helig är Herren Gud. Och Jesaja blir helt förfärad och skriker rakt ut i den här upplevelsen som han har. Och säger, ve mig, jag är förlorad, jag förgörs. För jag känner mig oren, jag har orena läppar och jag bor bland ett folk som är orent. Och då händer något märkligt. En av de här himmelska varelserna, en seraf, vi sjöng ju om det i sången nyss här. Keruber och serafer, det är ju sådana himmelska änglavarelser. Och en seraf tar ett glödande kol med en tång. Och så tar han sig fram till Jesaja och så rör han med kolet vid Jesajas läppar. Och säger, nu är din skuld borttagen och din synd sonad. Det här glödande kolet gör på något sätt så att Jesaja blir ren. Normalt sett så blir man ju oren om man rörde något orent. Men här blir det istället tvärtom. Att kolets renhet blir överförd till Jesaja. Jesaja förgås inte av Guds helighet utan han förvandlas av den. Hesekiel är ännu en sån profet som har en märklig syn som relaterar till Guds helighet. Han får en syn där han står vid templet och ser vatten sippra ut från templet. Det sipprar ut lite sakta och ju mer han tittar neråt desto mer vatten blir det. Det blir till en bäck som så småningom blir till en flod och floden drar fram i öknen. Och överallt där floden drar fram, där växer det upp träd. Där grönskar det och där blir det liv igen. Och så småningom rinner den här floden ut i döda havet och gör det levande. Så att allt i döda havet får liv. Istället för att Hesekiel går in i templet och blir renad, så flyter Guds heliga närvaro ut från templet och gör allt rent och väcker det till liv. Märkligt. Mer och mer så byggs den här uppenbarelsen om Guds helighet på genom Gamla testamentet. Men mycket av det är ändå svårbegripligt. Tills Jesus kommer. För vi behöver ju komma ihåg att Jesus är ju den fulla uppenbarelsen av vem Gud är. Allt det som sker i Gamla testamentet fram till Jesus är ju en skuggbild av och pekar mot det som ska komma. Och Jesus fullbordar och uppfyller allt som är sagt innan han kommer. Så när Jesus börjar vandra omkring så rör han vid det som är orent. Han rör vid spetelska och sjuka och människor som är orena på olika sätt i det här samhället med de här renhetslagarna. Men istället för att Jesus blir oren av att ha rört något orent så blir den orene ren och frisk. Precis som kolet som Jesaja blev vidrörd med så är Jesus Guds heliga närvaro som gör allting helt och rent och friskt och upprättat. Jesus refererar till det här heliga Guds namnet jag är och får det att syfta på honom själv. Och han uppfyller det som serafen sa till Jesaja. Din skuld är borttagen, din synd är sonad genom att frivilligt ge sitt heliga, rena, syndfria liv för oss. Och då rämnar den här massiva förlåten i templet. Vägen till Guds närvaro ligger öppen. Men istället för att den närvaron förgör oss så kommer den med liv och läkedom. För skulden är borttagen och synden är sonad för hela mänskligheten. Det Jesus gör på korset, det uppfyller ju det som Jesaja fick uppleva. Jesajas erfarenhet pekar framåt mot någonting som kommer hända. När Guds närvaro förvandlar oss och gör oss rena. Och Jesus tar all våran orenhet och all våran fördömelse och all våran synd. Och istället får vi ikläda oss hans helighet och hans rättfärdighet. Så att vi inte längre förgörs utan vi förvandlas och kan komma in i Guds närhet. Och till alla som tar emot honom så ger Gud av sin heliga ande som gåva. Vilket innebär att nu är vi också bärare av Guds heliga närvaro. Det är det som Paulus uttrycker när han säger att vi är Guds andes tempel. Så genom oss så går Hesekiels vision i uppfyllelse. Att Guds närvaro flödar ut i världen. Där det tidigare var öken, där blir det liv. Och där grönskar det. Och Jesus säger om det att det är ur vårt inre så ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det ekar ju av Hesekiels syn. Konst har ju den här förmågan att ibland uttrycka djup i såna här sanningar som kan vara svåra att ta till sig annars. Uttrycka något som vi inte kan säga med ord. Och varje gång som jag tänker på det här bibelstället att ur oss ska strömmar av levande vatten flyta fram så tänker jag på ett fantastiskt konstverk som är målat av min bror Simon. Han gick en lärjungaskola i Australien och då hade man en sån här kreativ dagbok som var en av hans största ångestframkallande saker som han hade i sitt liv. För ingen i familjen Axelsson är särskilt begåvad i att måla och rita. Så han fick en uppgift att måla en tavla av det bibelordet. Och den vill jag gärna dela med er. Han är 23 år gammal när han utforskar djupen i Guds godhet på det här sättet. Vi har ramat in den åt honom och gett honom den som en tavla som hänger på väggen. Hela den här berättelsen om Guds helighet, den fullbordas ju så småningom i Johannes vision. I uppenbarelseboken så kommer ju det här igen om det som ska komma. När Gud gör hela världen ny, när Guds tempel står bland människorna. Hela jorden är Guds tempel där hans heliga närvaro bor. Och livets vatten flyter fram från Guds tron ut i hela skapelsen. Guds helighet och Guds närvaro binder ihop den här berättelsen från början till slut. Och så landar det in i våran verklighet. I en tillvaro där ingenting är heligt. Där ingenting får vara heligt. Vi är så välbekanta med ohelighet att vi reagerar ju inte på det längre. Vi tänker att det är något naturligt och självklart. Vi höjer inte så mycket på ögonbrynen över lärare som kanske inte är helt uppriktiga. Över politiker som inte är helt trovärdiga. Över affärsmän som inte är helt ärliga. Eller över att våra vänner inte är helt pålitliga. Eller vad det nu är. Men jag tänker att vi behöver förstå hur oerhört viktigt det är för oss att försöka förstå Guds helighet. Om vi ska kunna lära känna Gud på allvar. Ibland kanske det är så att vi är alltför upptagna med vad vi ska göra för Gud. Att vi glömmer vem Gud är. Men vi kan aldrig förstå Guds rättvisa. Vi kan aldrig förstå Guds vrede. Guds rättfärdiga, heliga vrede och dom över ondskan. Och orättfärdigheten om vi inte försöker utforska hans helighet. Vi kan aldrig förstå och uppskatta Guds skönhet och djupen i hans kärlek. Eller försoningen. Vad det faktiskt kostade en helig Gud att, som Paulus säger, bli gjord till synd för våran skull. Gud blir förenad med det som är hans motsats, hans antites. Så långt var Gud beredd att gå. Men vi kan inte greppa det om vi inte försöker förstå hans helighet. Vi kan aldrig förstå Guds nåd. Att han inte låter konsekvenserna av vårt handlande drabba oss om vi inte också försöker förstå hans helighet. Utan den står i en klass för sig. Men Guds heliga ande som bor i dig och mig kan ge oss en växande kunskap om det heliga. Vi kan få erfara Guds helighet trots att den är ett mysterium, precis som med Guds kärlek. Det är inte en förutsättning att vi förstår den fullt ut, för det är ju en omöjlighet. Men ju mer vi låter Guds ande leda oss in djupare i detta, desto större blir våran tillbedjan till den Gud som är värd att tillbes. Men den här erfarenheten ser vi genom Bibeln, den ges inte till den som lite flyktigt efterfrågar den, utan till den som uthålligt söker den. Guds närvaro och Guds närhet kan bara upplevas på allvar där det finns en respekt och en vördnad inför Guds storhet och Guds helighet. Och det är därför Nya testamentet gång på gång uppmanar oss att vara heliga så som Gud är helig. För att vi ska komma så nära Gud som vi bara kan och som han längtar efter. Och den term som Bibeln använder för den strävan att vara helig som Gud är helig, det är... Ja. Det borde vara text på den här bilden. Och då står det gudsfruktan. Gudsfruktan är det Bibeln menar när den talar om våran strävan efter att vara heliga. Och Bibeln talar oerhört mycket om att frukta Gud. Och det betyder ju inte att vara rädd för Gud. Det handlar inte något om att vara rädd för Gud. Utan gudsfruktan är ju att vara mer angelägen om vad Gud tycker om mig än vad människor tycker om mig. Det är motsatsen till människofruktan. Att det är viktigare för mig vad Gud tycker och tänker om mig och hur han vill att jag ska leva mitt liv än någonting annat som pågår runt omkring. Det handlar om att komma Gud så nära man kan och rensa bort allt som står i vägen för det. Och jag tänker att det tar sig uttryck i två saker framför allt. Det här med gudsfruktan. Och det ena är... Och alla de här sakerna, gudsfruktan och de två sakerna som det tar sig uttryck i, är egentligen en predikan i sig, varje sak. Men det hinner vi inte med idag. och orkar inte heller, tror jag inte. Men det första som det innebär, det är att ha samma inställning till det som Bibeln kallar synd som Gud har. Synden är ju allt det som skiljer oss från Gud. Det är ju, som jag sa förut, hans motsats, hans antites. Och Gud kallar oss att ha samma inställning till allt det som Bibeln kallar för synd som han har. För en helig Gud kan inte komma nära en människa som kompromissar med det man vet är fel. Inte för att han inte vill det, utan för att Guds väsen är sånt att orenheten driver bort honom. Det är ungefär som med närstående eller föräldrar till en missbrukare. Som ser sitt barn skada sig själv gång på gång. Och när barnet inte längre ens försöker ta hjälp, så driver det bort de närstående. Det är ingen idé, det går inte. Precis som alla bilder så är den haltande förstås. Men det handlar inte om att Gud inte längre älskar oss. Men när vi accepterar i våra liv och lägger ner våra vapen i kampen mot det vi vet är fel i vårt eget liv, då driver vi bort Gud. Det andra är att leva i lydnad till Gud. Det är också ett uttryck för Guds fruktan. Att leva i lydnad mot Guds skrivna och Guds talade ord visar att vi fruktar Gud. Att vi är mer angelägna om vad han säger än vad någon annan säger. På ett ställe så utbrister Jesus så här: varför kallar ni mig Herren när ni inte gör vad jag säger? Om vi studerar Abraham och Mose till exempel, så kallas de ju Guds vänner och Guds förtrogna. Och det finns anledningar till att de kommer Gud så nära. Att Gud anförtror sig åt dem. För där ser vi en respekt och en vördnad för vem Gud är. Deras liv är inställda på att behaga Gud och att leva i lydnad till honom och inte till människor. De tar kampen mot synden och ondskan både i sina egna liv och i sin omgivning. Och därför blev de Guds vänner och Guds förtrogna. Och det handlar som sagt inte på något sätt, det här med Guds fruktan, om att vara rädd för Gud. Hur kan vi ha en nära, intim relation till någon man är rädd för? Det är ju inte det Gud är ute efter, utan sann gudsfruktan handlar ju snarare om att vara livrädd för att leva borta från Gud. Och istället göra allt man kan för att komma Gud så nära som det bara går. Och när vi gör det, när vi får del av Guds helighet, då blir ju Hesekiels vision sann. Då är vi ju bärare av Guds närvaro som ger liv och läkedom och hälsa och helande och upprättelse överallt där det drar fram. Därför handlar det inte bara om oss att leva nära Gud, utan också om alla andra. Längtar vi efter det? Längtar vi efter att överväldigas av Guds närvaro så att hans strömmar av levande vatten kan forsa ur oss och ge helande och hopp och liv till alla människor vi möter? Då behöver vi tränga djupare in i det här med Guds helighet, med Guds fruktan, med den intima relationen och närvaron tillsammans med honom. Och idag kan vi få uppleva det, vi kan få erfara det, vi kan få ta nya beslut och göra upp med saker. Så här, men här kanske jag lever i gråzoner som gör att jag distanseras från Gud fast jag egentligen inte vill. Vi kommer ta en stund i Guds närvaro som vi alltid gör för att låta Gud tala till oss. Och då kan det hända att Gud pekar på sådana saker i ditt liv. Ja, men det här skulle du behöva göra upp med för att leva ett heligt liv, för att sträva efter att verkligen bli allt det som Gud vill att du ska bli. Så den möjligheten finns nu. Det kommer finnas möjlighet till förbön. Vi har som vanligt alltid möjlighet att be för varandra. Vi kan tända ljus för det här eller för någonting annat. Vi kan använda våra bönestationer och be för världen och för våran omgivning. Och ta den möjligheten. Om Gud har rört vid någonting i ditt inre idag, så låt det få ta sig uttryck på något sätt, så att det här inte bara stannar som en flyktig tanke hos dig, utan faktiskt får konsekvenser i ditt liv. Nu ber vi.